Hugo-projektet är någonting som är en väldigt intressant fråga idag. De flesta vet nog lite grann om det, men inte mer än bara en aning.
Ja, Hugo står för Human Genome Organization. Och det är ett internationellt projekt som startades i början av 90-talet. Det första initiativet kom 1990 från Department of Energy i USA. Och det utvecklades snabbt till ett internationellt projekt. Och målet med projektet har varit att sekvensera, det vill säga ta reda på all genetisk kod i människan.
Jag tror att det gick väldigt långsamt i början.
Det gick väldigt långsamt i början. Då tyckte man i och för sig att det gick väldigt fort. Men det är helt enkelt, det har varit samma utveckling av hastighet inom molekylärbiologin som det har varit på datorer. Så att en sekvensapparat från år 1990 är idag lika slö som en 2-6.
Sekvensapparat.
Det är alltså en specialiserad apparat som med mycket arbete, hokus pokus och handviftande spottar ur sig i vilken ordning basparen i DNA sitter.
Varför började det gå så mycket snabbare?
Den huvudsakliga orsaken till att det har gått så himla fort. De ursprungliga planerna trodde att det skulle vara färdigsekvenserat någon gång 2020.
Är det inte ungefär 95% färdigt nu någon gång på 2000-talet?
Det berodde på att det här internationella statliga projektet fick konkurrens av ett privat projekt. Nämligen affärsmannen Craig Venter som har tillverkat sekvenserapparater. Han konstaterade att de är ineffektiva i Hugo-projektet. Jag kan göra det här snabbare. Om jag gör det privat för privat finansiering, då kan jag sälja informationen sen och tjäna grova pengar.
Han ville patentera den.
Inte bara patentera, men man kan tjäna pengar utan att patentera också. Men visst, patent var väldigt intressant.
Jag misstänker att vissa personer skrek rätt högt.
Det har varit allmänna skrik på många ställen. Craig Venter började samarbeta med Hugo-projektet efter att diverse stater, däribland USA, tyckte att vi gör väldigt elaka saker med vår patentlagstiftning om du fortsätter så här.
Ja, det funkade nog.
Ja, det var ett hot som tog.
Men vad kan man då använda koden till? Jag menar, jag är säker på att det inte startades enbart för att det var skoj.
Ja, nöjespotentialen är hög, men det ekonomiska i att kunna göra bra mediciner med minimala biverkningar var nog avsevärt mycket större. Jag menar, det var ju så man rekryterade finansiärerna, även om forskarna tyckte att det var roligt.
En sak som jag kan tänka mig också, som det har varit en del tal om, det är att medicinen kanske kan anpassas till var och en.
Ja, det stämmer. I och med att man bryter ner mediciner olika snabbt och i och med att alla har ju lite olika genkod så funkar olika mediciner olika bra på olika människor. Och om man då känner till exakt var medicinen slår, liksom verkningsmekanismen, då kan man också ta reda på om anledningen till att den här personen inte får någon effekt av sin hjärtmedicin kanske är för att han har en lätt muterad variant på receptor. Och då kanske han behöver en annan medicin eller en annan dosering.
Ett enkelt gentest innan de skriver ut medicinen helt enkelt.
Ja.
Det känns mycket bättre än att pröva sig fram.
Ja, det tycker alla läkare. Då finns ju i och för sig det här problemet med, oj, ett enkelt gentest innan man skriver ut medicinen. Här börjar folk bli väldigt oroliga för mycket gentest är ju faktiskt ett ingrepp i den personliga integriteten, men å andra sidan vad är bäst? Att man har en okänd DNA-kod eller att man får en fungerande medicin?
Men så är det ju i princip med all ny teknik. De har både sina fördelar och nackdelar.
Ja, och när det gäller DNA och genteknik så kommer den här etikdiskussionen att vara omfattande, långvarig och mycket, mycket het.